22 mars, torsdag 22 mars är det. Det är underbart när en smålänning börjar prata om månaden den tredje i året som vi inte kan uttala våra R. Jag kommer till Premier League-podden, Patrik Syk är inte här så att jag har klivit in i den här stora kostymen. Syk är iväg och åker runt och pratar om Erik Nivas fina tröjor. Däremot så har jag välbekanta ansikten och röster i Frida Fagerlund och Kalle Karlsson. Hur mår ni? Välkomna. Sitt nära mikrofonen nu.
Nej, jag mår fint. Jag är nyss hemkommen efter en vecka i solen nere på Cypern. Så att jag har inte så mycket att klaga på. Jag har fått min beskärda del av värme nu. Så nu lever jag på det fram till vårvärmen kommer hit till Sverige också.
Mm. Ingen snö, Frida, det är gött nu ju.
Ja, själv kan jag inte bestämma mig för om den här veckan har känts som 2 veckor eller en dag. Antingen har den sprungit iväg snabbt eftersom man har haft mycket att göra, eller så har den bara känts otroligt lång. Men det är kul att vi sitter här igen och pratar om England.
Sjukt länge sedan jag satt här. Vi har varit peta ganska länge. Vi är ju utlandslaget i veckan. Jag och Frida, till och med Kalle dök upp. Fin besök på Friends, kollade på träning.
Ja, var tvungen att tjuvkika lite. Ja. Janne och de höll på med.
Ja. Det var ju
var fin besök på läktaren där i form av Risto Storchka, men det har väl alla noterat att han är på, ja, svensk mark.
Ja. Och det var ju fler från Västerås som var på Friends Arena. Jag tänker på Vigge, Victor Nilsson Nille. Han är koll på att han hade spelat tredje mest matcher i den här backlinjen.
Han blev ju otroligt glad när du tog upp det med honom. Och vad sa du? Att han använde det som ett exempel sen?
Sen när han fick fråga om hur kan han ha spelat. Ja, det var ju som han sa, så pekade han på mig. Typ så här. Jag är väldigt förvånad. Kan han ha sagt Fredrik där? Han känner inte igen. Men det tror man ju nästan inte när man har läst allting. Det har ju varit rätt mycket negativa grejer, kan man ju tycka. Eller? Är det inte den känslan man har fått? Manchester Evening News har gett han svaga betyg och det har varit det ena med det andra, och Zlatan gick ut och tyckte att ja, det har gått lite dåligt för. Men om man tittar på de siffrorna och räknar in enbart 3 förluster, och då är det Real Madrid i början där, Superkuppen, det är Huddersfield när han kommer in, och det är mot Manchester City, och vem fan förlorar inte, ursäkta språket, mot City. Så att det är inga pinsamma, ingen pinsam statistik.
Alltså det säger ju såklart någonting om hur medierapporteringen såklart ser ut när det handlar om de stora klubbarna, och en sån typ av spelare som kostat mycket under sommaren, så kommer det såklart bli stora rubriker när, och fokusera på det negativa när det började. Lite jobbigt som det gjorde i höstas där. Sen säger det någonting också om att Manchester United som klubb spelar många turneringar och mycket matcher, och det finns alltid möjlighet att få matcher om man slåss på flera fronter. Nu har de ju dock åkt ur Champions League där, så att det blir inte lika många fronter nu då här i vår, men det säger väl någonting om att han ligger ju i alla fall inte efter i matchningen jämfört med de andra landslagsbackarna.
Nej, han fick ju inte vara med mot Sevilla i den matchen han förlorade. Han spelade där mot Botta-fighten. Och efter Sevilla är det väl mest Mourinho som ska få skit.
Ja, det blev ju inte riktigt som det var tänkt på förhand. Alltså, 0-0, det är ju absolut inget säkert resultat. Men någonstans så kan man väl inte komma ifrån att det var fram tills, ska man säga, 55:e, nu är det så länge sedan, men 55:e, 60:e minuten, så upplevde jag att det var en av de tråkigaste fotbollsmatcherna jag någonsin har sett, nästan. Och då tänker jag alltså på den här nivån. Ja. Man förväntar sig ändå en del av ett Champions League-möte av det här slaget, och första halvlek, det var så att det kändes som att fotbollssjälen liksom rann ur öronen på en, för att det var så plågsamt att se detta, ja, men att Sevilla inte trycker på, att de liksom inväntar United. Det kan man ju förvänta sig ändå, de är ju på Old Trafford, de förväntar sig att United ska liksom ta tag i taktpinnen, för att använda ett utslitet uttryck.
No shit.
men det här var ju, nej, Det var bedrövligt av United, och någonstans var det ju en helt välförtjänt seger för Sevilla också, tycker jag.
Men tenderar inte Mourinho snart att bli ihågkommen för kanske den managern som spelar tråkigast fotboll efter att ha tränat så många stora lag och lagt ut så otroligt mycket pengar?
Det finns säkert, ja alltså det är inte så många managers som har lagt ut så här mycket pengar där, liksom. Så det är ju inte så många som är med i den kategorin. Så det kanske han vinner den föga smickrande titeln då i så fall. Men det blir ju någonstans ett mått av hur lite risk ska man ta och vad är risken med det? Alltså Mourinhos filosofi är ju att inte ta så mycket risker utan att minimera dem. Och det här var väl ett exempel på när det verkligen kostar hans lag. När han minimerar risker till den grad att hans lag har inte tagit några risker heller. Och då kan de inte göra några mål. Alltså de spelar mot Sevilla i 180 minuter och jag tyckte inte borta matchen att de var speciellt heta där offensivt. Och hemma så fram till att de vaknar till liv när matchen i stort sett är förlorad. Ja. Då plötsligt så får de till en anstormning. Men det var ju så de borde ha spelat från början egentligen. Och det känns som att det som vi har snackat om i några år, om att han är utdaterad, det blir bara mer och mer tydligt tycker jag. Att han är inte en tränare för ett av de största lagen som ska slåss om titlar, vara spelförande och så vidare idag. Och när den insikten når honom, det är då han blir taggarna utåt och svingar hejvilt, vilket han gör nu, känns som varje dag.
Men då är det ju väldigt, väldigt konstigt hur en klubb då som Manchester United som har varit helt klart framgångsrik verkligen under Alex Ferguson, det är ju han som har gjort den här klubben framgångsrik, hur kan de då förlänga med denna man?
Ja, det är den stora frågan. Och det som vi har pratat om innan också, att det kanske visar också att Manchester Uniteds ledning, de är nöjda så länge intäkterna kommer in och de har ett stort namn på tränarsidan som profilerar klubben ännu mer. Men om man ska titta på Mourinho så där, så är han ju en tränare som passar bättre, ja, men som när han ledde Porto till exempel. Det var man en underdog och han lyfte det, den klubben, enormt mycket. Och samma med Chelsea, det var ju en klubb som helt plötsligt storsatsade och hade kanske inte den här vinnarmentaliteten ändå i sig förrän han kom dit och tog med sig den och lyfte den klubben också. I Manchester United är det ju mer att där finns ju redan hela den här historiken av att vinna mycket och man ska vara med där på toppen. Det handlar inte om att slå underifrån. Och någonstans är det väl kanske det som gör att Mourinho inte riktigt passar in i Manchester United. Nej. För att de ska vara med där uppe.
Men har inte gått så dåligt till exempel som det gjorde med Chelsea när han fick gå därifrån den säsongen.
Ja, den var väl extrem den hösten.
Det kändes som att många spelare vände sig mot honom. Och sådär. Och sen så kan jag tycka att i vissa just enstaka matcher, även om du är topplag i en liga som när han hade Inter och mötte Barcelona och sådär, där funkar det också väldigt, väldigt bra för honom i Champions League. Så att tanken... Ja.
Jo, absolut. Jag tyckte väl bara att när Mourinho satt på presskonferensen nu efter Sevilla-matchen och började dra upp
det där var konstigt.
Alltså förlust mot Porto. Alltså det gör man inte i Manchester United.
Nej, det är inget
snack som går hem hos supportrarna. Det är inget snack som jag tror går hem hos en sån som Sir Alex till exempel. Han måste ju har slitit sitt hår liksom, eller han kanske skrattar åt det också.
Det är svårt att tro.
Men det blir ju de känns ju inte rätt för varandra.
Grejen var den, när säsongen sparkade igång i höstas där så började de ju bra. Lukaku gjorde mål och offensiven var bra. De vann ju typ varannan match med 4-0 där. Och då kändes det ju som att han var ganska harmonisk och då började det ju snackas om att men här är en klubb där jag kan tänka mig att stanna under en längre tid och så vidare. Och där och då så var ju liksom segrarna trillar in och då är ju alla nöjda och glada. Jag tror att Ed Woodward underskattade hur snabbt det kan gå ut för med den typen av personlighet som Mourinho är. Alltså när det väl börjar gå ut för, då
då går det ut.
Ja, precis, för han ska ju alltid ha sina bråk åt höger och vänster, ja. Och då blir det liksom en det ena, en det andra. Det är intressant tycker jag där du säger med att i Chelsea så vände sig spelarna emot honom. Det gjorde de. Men om du tänker på den första tiden så var ju inte det någonting som sipprade ut de första månaden. Utan det kommer ju ofta i slutet, ja. Och sådär. Och jag skulle ju betala väldigt mycket för Luke Shaws innersta tankar, om Paul Pogbas innersta tankar, om det finns andra spelare där som har hamnat i kläm. De kommer vi såklart inte få förrän den dagen som Mourinho lämnar eller spelaren lämnar. Eller att den spelaren hamnar helt i kylan så att han inte har något att förlora på det. Men jag är helt övertygad om att det bubblar under ytan där. Och att det finns spelare som är väldigt missnöjda med den fotbollen de spelar, och med kanske till och med det ledarskapet som finns idag. För att han blir mycket sådär att han svingar hejvilt liksom. Och nu snackas det ju om att han mobbar Luke Shaw där. Och jag menar, det är sånt där som, det är klart att det kommer sätta sina spår på truppen.
Nu kanske jag känns lite tråkig för att jag ska fortsätta på samma tema. Föga förvånande kommer den här mannen på tal igen. Han är 56 år gammal, han har en koppling till Västerås, precis som Victor Nilsson Lindelöf. Han har legat ute på Västerås Twitter med en hälsning till deras fans för att hans fru är från Västerås. Och där finns också en klubbledning som inte riktigt har förstått vad det är de har plockat in och borde ha tänkt sig mycket, mycket längre innan de tog in den här mannen. Alla vet kanske vem jag pratar om.
Du kommer inte nämna hans namn, så jag gör det då.
Kan du
så
göra?
Att våra lyssnare som inte har förstått vem det handlar om vet det. Det är alltså Alan Pardew som har en fru från Västerås. Men vadå, du drog kopplingen här till Mourinho och Pardew.
Vi la in Pardew.
Vi började ju med Västerås från början, med Victor på Friends Arena, så ville jag ha Västerås-övergången även om vi hamnade på Mourinho. Men det är ju ändå en tränare som jag tycker ska försvinna i just det här temat.
Det var en svag övergång, Jönsson, alltså. Du är rostig efter att ha varit borta för länge från podden, alltså.
Nej, det finns klara drag där ju. Det finns Västerås-draget och en tränare som är helt...
Ut och träna segway med psyk här framöver, tror jag, om du ska...
Varför är han tränare överhuvudtaget? Varför?
Men pratar om Mourinho eller Pardew?
Vi pratar om Alan Pardew.
Ja, okej. Ja, nej, det kan man väl fråga sig. Nu handlar det mer om att jag tycker det känns lite som att West Brom har gett upp, typ. Alltså, de tänker väl att vi kan lika gärna sitta ut säsongen och plocka in en ny sommar, så får vi börja om i championshipet då. För nu är det så långt upp. Alltså, vi pratar väldigt länge om att det var ju tätt där nere, men nu känner man ju att vissa lag börjar ju faktiskt...
8 poäng upp, va, med 8 matcher kvar, eller 7 matcher kvar.
Och det är det ju. Det känns väl som att det blir att börja om för West Brom.
Men när det gäller Pardew, så jag vet inte riktigt. När det gäller just det här uppdraget, så tycker jag väl att det var inget tacksamt uppdrag han fick. Sen kan man peka på andra klubbar som har fått en effekt av sina tränarskiften, och just i det här fallet har det ju inte blivit någon effekt överhuvudtaget. Och det är klart att man kan hänga honom, men jag skulle säga att det här var ett ganska svårt uppdrag. Men det är klart, han har ju några andra liksom saker på sin CV som kanske inte talar för honom de senaste åren. Så är det väl. Däremot så skulle jag inte sträcka mig så långt till att ifrågasätta varför han har varit fotbollstränare, för att han har ju faktiskt gjort bra resultat i vissa fall.
Ja. Vi får väl se vad de plockar in. Det hade varit kul. Alltså, hade jag varit ägare av en klubb som hamnar i Championship, då hade jag ju försökt liksom tänka, ja, men försökt liksom bygga upp någonting nytt. Alltså börjat om på ett blankt
blad. Och tänka långsiktigt.
Ja, för jag tänker,
då bör man ju inte plocka in den här snubben överhuvudtaget.
Nej, men har man en gång varit i Premier League, så känns det som det där betyder väl ganska mycket för en klubb. Känns det som att vetskapen att man har varit med där uppe, och då kan man gå upp igen. Så att plocka in en tränare som är lite nytänkande, det roliga är när man säger så börjar man tänka på så här Frank de Boer och sånt, alltså folk som fick sina
the
fem matcher.
The worst manager in the history of the Premier League.
Ja, men exakt, men någon spännande, ung engelsk kanske då, om de nu jättegärna vill ha det, så att de liksom kan starta något nytt för det här. Ta in Pulis, ta in Pardew, alltså det är ju inget...
För mig är det två helt olika saker. Jag hade ju tagit in Pulis alla dagar före Pardew.
Ja, men kontentan är väl att du vet lite grann vad du får. Så är det ju.
Ja, Ja, herregud. Ja, vi borde väl kanske prata lite Zlatan. Du uttalade om honom, så vi får väl göra det. Jag tycker det är lite tröttsamt. Prata för mycket om honom, fråga för mycket om honom. Men vad säger vi? Du hade en analys på sajten om Zlatan till VM. Och nu ska han flytta till MLS. Och äntligen ska han flytta dit. Man trodde nästan att han skulle göra det efter Paris. Sen gjorde han en jävligt bra säsong i Manchester United, den första. Sen har hans comeback varit fullständigt misslyckad, men det är en annan sak. Det är en mäktig fotbollsspelare. Men ja, vad säger vi om det?
Nej, jag är inte förvånad alls över att den här nyheten kommer. Jag tror att det ligger mycket i det. Det ska inte bli förvånande för mig alls om det kommer en bekräftelse här inom närmsta tiden då. Det är ganska uppenbart att han inte ingår i José Mourinhos planer. Mm. Han hade ju dels Lukaku före i kön nu då. Men sen värvar de ju Alexis Sanchez i januarifönstret som ytterligare en offensiv bricka där. Och det kändes inte som att det fanns någon tanke alls då från Mourinhos sida att liksom Zlatan skulle tillbaka in i leken och börja spela som någon tia eller något komplement till Lukaku, utan de plockade in Sanchez då. Och jag tror att de har fått indikationer av Zlatan under den här senaste konvensensen att han kanske blickar mot USA då, och att de har liksom börjat planera för det. För när Mourinho fick frågan där i januari, då sa han ju ingenting som indikerade något annat. Han sa att om Zlatan vill typ byta klubb eller land, så ska vi underlätta för honom. Och det, jag har svårt att säga att han ska uttala sig på det sättet om han hade ingått i hans planer nu under våren.
Det svåra när det gäller Zlatan, eller prata om Zlatan, är ju att det är ju aldrig någon som har fått se vad var det för skada han hade. Vad är det för diagnos?
Extremt hur långt, märkligt
alltså. I alla andra fall som man ju kunnat läsa om någon verkligen går sönder, så får man reda på att det är en korsbandsskada, det är en badskada, han måste operera det här. Men i det här fallet så har vi aldrig fått reda på någonting. Och han gör comeback, han har kommit tillbaka, och sen säger Mourinho att nej, han är inte skadad, han ska bara bygga upp sig. Och sen har han varit borta sen dess. Och ingen vet egentligen någonting.
Nej, jag tyckte ju man såg, alltså då när han spelade paddel här i Åsta för några veckor sedan, så tyckte ändå man kunde se att han fortfarande hämmas av det där knäet, att han inte
tog... Du såg det på paddelbanan alltså?
Ja, men det var vissa rörelser som han undvek att göra. Det var tydligt, han slog vissa bollar i nät som han säkert hade kunnat slå in egentligen, men han ville säkert inte ta några risker med kroppen. Och han klev av tidigt också. Han spelade ju bara, vad var det, 10 minuter, och sen så byttes han ut mot en annan. Det hade han ju inte gjort om han hade varit helt frisk, alltså om han inte hade känt av den här. Då börjar man ju tvivla, och så frågar man honom efteråt.
Du gjorde en okulärbesiktning där enkelt på paddelbanan.
Jag kunde se det direkt, jag behöver ingen röntgen och sånt. Jag bara,
Frida har ju läst det, läkaren är som inte vet.
Ja, men det som är intressant är ju att en som inte har vetat om detta i så fall är ju Alexis Sanchez. För han satt ju och sa igår när man frågade om Zlatan, då sa ju han Zlatan, ja, vi pratar väldigt mycket, vi brukar sitta och dricka kaffe på morgnarna, och jag ser fram emot att spela med honom snart igen. Ja. Så att han har ju inte haft aning. Han lät väldigt...
Eller så vågar han inte säga något, för att det är ingen som vågar säga.
Men han såg så glad ut när han fick fråga om Zlatan, för att det är inte ofta det händer. Det är en ganska stor skillnad gentemot de svenska landslagsspelarna. De är ju väldigt trötta på Zlatan-frågor. Alexis Sanchez välkomnar de här frågorna, eftersom att alla de chilenska journalisterna frågade om...
Claudio Bravo.
Ja, precis. Och den schismen. Så han var ju överlycklig för att prata om Zlatan och Vigge.
Det var lite som den presskonferens när vi alla var på, när vi helt plötsligt nämnde John Guidetti och alla började skratta, för att då blev det bra stämning.
Så det lättade upp liksom.
Ja, helt.
Nej, men det känns som att vi får sätta någon slags sammanfattning på Zlatan i Premier League här. Han har ju erövrat varje land han har kommit till.
Ja.
Och jag vill nog påstå att han faktiskt erövrade England också. Den debutsäsongen han gjorde. Och att han gjorde den i den åldern han var i var ju otroligt imponerande. Sen blev ju inte det här extra kontraktsåret någon succé. Nej. Så är det ju. Och det är inget han ska lastas för, utan det är ju... Jag tyckte det var jättemärkligt av Manchester United när de förlängde det faktiskt. För att det var en hög lönekostnad. Han hade sin ålder, och han skulle rehabilitera sig från en knäskada som vi visserligen inte vet vad det är för knäskada, men tillräckligt allvarlig för att han skulle vara borta en längre tid. Så att jag tyckte det var märkligt att de förlängde det kontraktet. Det kändes mer som en sån här... ett beslut utifrån sentimentala skälen än något annat. Och ja, det blev ingen supercomeback i år då. Men han fick ändå glänsa i världens mest populära liga under ett år, och det tycker jag ändå är kul att han fick göra under sin karriär. Han har ändå varit i de stora ligorna, och det har varit synd att liksom, vi hade gått miste om att få se han i England, för det har varit så mycket snack om det, ja, genom hela hans karriär.
Det har varit så mycket bättre om han bara fått vinna Europa League där och varit med dem och gjort det, och sen avslutat sin karriär på Friends där, och sen hade han kunnat skämta om det blev ingen fucking Champions League, men det blev en fucking Europa League, och sen kunde han skitit i det efter det. Det hade varit ett värdigt slut. Nu tänker man mest på en comeback som var dålig. Han gick ut som ett lejon, men det blev ingenting av det. Han säljer mycket kläder, han håller på med sina parfym. Det är mycket sådana där grejer. Och så blir det säkert någon film i MLS och sådär. Så det är lite tråkigt att man inte har det här, den säsongen som du pratar om, Kalle. Den skulle man haft senast i minnet. Sen är det klart att man börjar titta på
bilder. Det är få förunnat också att kliva ut när man är på topp. Alltså det är oftast där är det ju kanske en skada eller någon form av lite sämre form som gör att man liksom väljer att kliva av. Sen finns det kanske ett fåtal som får avsluta på topp, men man ska avsluta när det känns rätt. Och jag tror att han hela tiden har blickat mot USA och velat avsluta där, och för mig känns det bara naturligt om man nu skulle ta det här steget till LA Galaxy.
Det hade varit intressant bara att veta hur han känner innerst inne just nu. För han har ju varit så van vid att vara den här övermänskliga personen och har pratat om det vitt och brett. Och man minns avtackningen i PSG. Den var ju helt sensationell egentligen, att en svensk spelare blev avtackad på det sättet i Frankrikes största klubb.
Som en gud.
Ja, och så just det här att det blir som det blir mot Anderlecht dessutom. Inget ont om Anderlecht.
Men det, det är formuleringen så.
Nej, men det måste ju kännas surt för honom.
Ja.
Och man undrar lite hur hans filmatisering nu, hur ska den sluta, var ska den sluta, för att det måste ju bli ett lyckligt slut, känns det som. Men var är det där lyckliga slutet?
Han skjuter LA Galaxy till titeln och får en filmroll.
Det hade man ju man hade inte blivit förvånad om det blir så.
Ja, jag blir inte ett dugg förvånad om man får en filmroll när han väl har kommit till LA.
Ja, där kan han göra bra ifrån sig med den länge, utan tvekan. När det gäller Premier League och svenskar, tror ni, man läser om Arsenal och man läser om Tottenham och Emil Forsberg, och man tror väl att de kanske också ska byta manager, och det skrivs om Emil i Italien, och får man alltid liksom tanken av att då kan det vara en italiensk tränare som ska ta över Arsenal, för att det sprids grejer där, för att annars hade de förmodligen inte börjat skriva kanske om Emil där, och då tänker man att Ancelotti kanske hamnar där eller någon annan och så vidare. Vad vill man ha Emil för någonstans? Vi har säkert pratat om det tidigare, han var väl kopplad till Liverpool vid något tillfälle och sådär. Tror ni att han hamnar där, och vad vill ha?
Men alltså Arsenal nu tror jag skulle kunna vara ett jättebra steg för han, med tanke på att de kommer behöva bygga nytt i sommar, och de kommer behöva få in nya spelare som tar stor plats, och det kommer ändå vara Arsenal med allt vad det innebär. Så det skulle kunna vara ett bra steg. Det var ju Liverpool förut som det snackades mycket om, och jag var tveksam till den flytten, kommer jag ihåg, utifrån att jag, även om han är ruskigt bra i Emil, så är det en väldigt hård konkurrens just på de offensiva positionerna i Liverpool, och jag befarade då att han kanske inte skulle få den speltiden inför ett VM. Så jag hade gärna liksom att han gör en bra säsong nu, gör VM och sen går, och nu blir det ju så. Och förhoppningsvis så får han en flytt nu, och jag skulle absolut kunna se honom i Arsenal.
Man vill ju väldigt gärna att han ska få den där, i landslaget har han en absolut nyckelroll. Man vill ju gärna att han ska komma till en klubb där han också kan få den typen av nyckelroll, för att han är ju så pass bra. När man tittar på landslagets träningar, han är ju så långt bättre än alla andra. Det är någonting liksom i själva steget och hans driv med bollen. Där är något speciellt. Så vi får verkligen hoppas att han kommer till rätt klubb och får spela.
Vi är i Arsenal, så då kanske man får göra övergången till Jack Wilshere. Är det okej eller? Ja, vi kör på det. Vad säger vi om Jack?
Stackars Jack. Han får inget guldkantat kontrakt av Arsenal, utan de är beredda att släppa honom efter säsongen. Och det är det kan man tycka mycket om.
Vad tycker du?
Alltså jag tycker för det första att det vore väldigt tråkigt. Jag gillar ju tanken på att de egenfostrade spelarna är kvar i de klubbarna.
Nu spelar, nu har ju liksom fått spela fler matcher, ja, på flera år. Liksom.
Precis, och bara det där att det finns egenfostrade spelare i de stora klubbarna, det tycker jag är, det finns ett symbolvärde i det som man inte ska underskatta. Och om Arsenal nu i den här svåra krisen de genomgår och den här stora, svåra generationsväxlingen de står inför och förändringsarbete, det kommer komma in en ny manager och så vidare, då tycker jag att det finns ett ännu större värde i att behålla Jack Wilshere. Det behöver inte vara som liksom uttalat att han ska starta, men i en trupp så tycker jag han har en funktion att fylla. Och sen tycker jag att han fortfarande har en väldigt hög högsta nivå i sig. Så det är väl lite nostalgi och lite förhoppning, men det är klart att man önskar att han skulle kunna komma tillbaka till något sånär den form han hade förut, och då skulle han ju vara liksom tillföra i vilket Premier League-lag som helst. Jag och hoppas Englands fortfarande... VM, typ. Ja, det är också. Vilket lag som helst, ska jag säga. Men jag tvivlar ju på att han når tillbaka till den nivån. Det tror jag inte han gör. Jag tror inte han har riktigt ambitionen och bensinen är nog slut för att nå den nivån. Men att han kan komma tillbaka och göra bra, nyttigt bidrag till Arsenal, det tror jag.
Man kan jämföra lite med Kennedy i Hammarby faktiskt. Jag vet att sportchefen Jesper Jansson pratade just om det där med spelaromsättningen, att Hammarby har haft en sån grym spelaromsättning de senaste åren. Och Kennedy har ju varit där sedan 2015, och Jansson sa just det, att hur otroligt viktigt det är att ha någon spelare som har varit med under en längre tid, och hur viktigt det är att man då har en spelare som kan anpassa sig till det och vara medveten om att jag kommer kanske inte få starta varje match, men min roll i laget är otroligt viktig ändå. På det sättet tycker jag det är jättekonstigt att Wilshere inte får stanna, och han är ju en sån stor fansfavorit också. Så att, trist.
Ja, det var någon som frågade här. Se om man kan hitta det. Nu börjar min dator snart dö. Nu vet ni hur långsamt det går. Men det var just det där om VM och så vidare.
Det verkar ta fart där med Zlatan. Nu Sports Illustrated uppger att Galaxy offentliggör värvningen av Zlatan med en helsida LA Times på fredag.
Oh, yeah.
På fredag?
Ja.
Ja, vadå,
imorgon eller?
Ja, men då borde ju Zlatan gå ut på sin Insta idag.
Det gör han nog.
Det är väl ofta så han brukar göra. Så han kanske gör det när vi sitter här inne. För det var väl så han gjorde.
I så fall skulle han kunna ge debut redan den 31 mars. Enligt den här uppgiften då.
Ja. Men det var väl så han gjorde med United. Han gick väl ut en dag innan.
Ja.
Han är alltså, det typ den enda som får göra det.
Och det var ingen liksom reprimand eller något sånt där. Utan det är bara, visst.
Ja, kör på.
Kör.
När vi ändå är inne på Premier League, du träffade Martin Olsson idag för det.
Ja, det gjorde jag.
Tell us about it.
Men Martin, vi pratade ju lite om Sydkorea-matchen. Dels eftersom Martin har en lagkamrat i Ki som är en av deras stora profiler. Men också för att han nyligen mötte Sydkoreas allra största stjärna, Son. Och då berättade han ju en liten rolig anekdot från matchen. Direkt efter slutsignal, Tottenham vann ju med 3-0 mot Swansea. Så rusar Son fram mot Martin Olsson och börjar syka inför VM. Så här, och börjar skrika liksom att vi kommer vinna mot er i sommar och så här helt galet. Är det verkligen det första man tänker?
Nej, verkligen inte.
Nu ska jag fram till Martin Olsson och sätta honom på plats. Martins kontring var dock väldigt bra. Han svarade, ja, vi får väl se. Du kan ju fråga Bonucci hur det gick.
Ja, just det. Det är bra.
Så att sykningarna har redan påbörjats mellan Sverige och Sydkorea. Det är roligt.
Men jag är väldigt förvånad att han kör den sökningen.
Ja, men det är också väldigt förvånande. Han känns väl mycket mer liksom laid back än så. Men det är klart, det kanske var med lite glimten i ögan också. Det framgår ju inte riktigt av hur mycket glimt i ögat det var.
Nej, det var nu ganska mycket med glimten i ögat. Men det är rätt så kul ändå att sydkoreanerna verkar extremt taggade på det här.
Sydkriget har börjat redan nu. Alltså.
Ja, precis.
Det kommer nog bli en annan rubrik om det där framåt. Vad sa Martin om Carlos Carvajal?
Ja, jag tänkte precis komma. Jag blev så exalterad. Ja. Alla tittade jättemärkligt på mig när jag började ställa en massa frågor om Carvajal. Men jag var ju tvungen att fråga. Och han berättade att han kör ju de här metaforerna alltid. Alltså det är inte bara på presskonferenserna. Han pratar i metaforer även på träningar och i omklädningsrummet och överallt. Och de sitter ju bara och skrattar åt honom. För de förstår ju i princip inte vad han menar. Men han sa även att han har en otroligt härlig sida i sig själv. Och sen så har han även den här seriösa sidan som gör att de faktiskt ser bra ut ute på planen också. Så han hade bara lovord att säga om Carvajal. Det var kul.
Intressant. Han verkar kunna balansera det där då, den gode Carlos. För att han fick ju som sagt dementera i en intervju där att han inte var någon clown som vissa fick för sig där. Mm. Han använde själv det ordet. Mm. Jag är ingen clown. Men intressant att han är en livslevande metafor, den gode Carlos. Det antyder ju också att han, att det kanske inte på något sätt är påklistrat, som Niva här antyder när han var med här, att liksom att han säger det för sakens skull i offentliga sammanhang, utan han kanske säger det hela tiden och att han är sån helt enkelt.
Mm. Ja, det verkar så. Jag frågade Martin, men kommer du ha, är det någon du liksom minns? Och han bara, det är så mycket, sa han. Jag får börja skriva ner dem liksom. Det är enda sättet.
Underbart.
Sjukt roligt.
Supermark, får vi kalla honom det efter säsongen eller?
Ja, vi hoppas det. Jag vill inte att de åker ur, så jag hoppas vi kallar honom för Super.
Tog över Southampton, fick 2-0 mot Wigan i cupen. Första fighten, det är svårt att säga så mycket om den. Jag såg matchen innan mot Newcastle. Och det var ju inte hans, utan det var ju tidigare tränare. Och det var ju en bedrövlig insats försvarsmässigt.
Var det inte bra mot Wigan heller. Alltså första halvlek blev man inte jätteimponerad av det spelet. De ska faktiskt vara ganska glada att de tog sig vidare.
Och då snackar vi till Wigan i kris också.
Ja.
Som också har sparkat sin tränare Japstam nu också.
Mm, just det.
Men den kanske inte var någon värdemätare den fighten då, men jag hoppas att den gode Mark Hughes får ordning på det där, för som sagt det vore ytterst tråkigt om den mycket fina föreningen Southampton med den extremt välproducerande akademin skulle ramla ur Premier League.
Möte West Ham, borta.
Ja, det är en riktig ödesmatch.
Varför har det gått som det har gått för Southampton?
Jag tror att dels att de har förlorat väldigt mycket spelare över flera år, och till slut kommer liksom det i kappen. Så det är definitivt den första. Sen nummer två tror jag att när de hade tappat så mycket spelare, Claude Puel kom in förra året eller inför förra säsongen, så var det kanske en lämplig strategi att ha när man har tappat så mycket spelare. Nu kommer det en ny tränare som kanske kommer in med en annan typ av filosofi, och i kombination med att man tappar då spelare, jag menar, de har ju tappat liksom nästan en hel elva, och sen försvinner på det då Van Dijk, och han försvinner ju inte direkt, men när han inte har huvudet på plats, jag menar, det är ju som att han är borta under hösten också,
absolut.
Och då är det som att de tappar ju sin överlägset bästa spelare i försvaret, och det är klart det vore konstigt om de inte fick liksom konsekvenser för Southampton, som år efter år har parerat de här spelarförlusterna med att ändå nå resultat.
Mm. Finns det någon manager som har åkt ur FA-cupen med ett lag och har vunnit med ett annat samma säsong?
Det är en riktigt bra fråga.
Då kan han kanske bli historisk, alltså den kära.
Det är sån där du ska ställa till Sky Sports, har vi någon sån där avdelning som bara plockar fram så här helt onödigt vetande, så att säga. Fast det här är ju inte onödigt vetande.
Nej, det här är ju
väldigt... Och det finns ju väldigt många sådana, det här med att skulle nu Southampton åka ur och Stoke klara sig precis, så finns det någon sorts ironi i det också. Så det finns många, många sidor av den här.
Många sidor. En annan rolig sida av det här, det är ju att gå tillbaka till den gode Tony Pulis. Det kan ju alltså vara så att hans West Brom där han var åker ur, Stoke där han var åker ur, och Crystal Palace där han var åker ur. Då är alltså hans tre före detta klubbar senaste åren skulle alltså åka ur. Det skulle vara ganska sjukt. Det innebär ju att kontentan av det. Det vi lär oss av det behåll Tony P. Då åker du inte ur. Gör du av med honom, då åker du ur.
Jag tänkte med någon sorts förbannelse.
Ja,
det
är
liksom.
Också.
Ja. Ja, det är ingen som kommer vilja ha honom nu om de tänker långsiktigt.
Han lämnar tre sjunkande skepp.
Ja, precis.
Ja, det ska bli den med, jag gillar det med kuppen där alltså.
Ja, kan bli en bra vinkel liksom.
Kan inte någon som lyssnar på det här kolla upp det
så slipper vi göra det. Det krävs en del researcharbete för att...
Ja, men det gör faktiskt det.
Ja.
Eller så är det kanske bara googla så hittar man det. Är det någon som har skrivit om det tidigare?
Jag ska sitta hela kvällen här och försöka hitta svaret.
Ett tips. Gå igenom de lag som har vunnit FA-cupen och kolla om det är någon manager där som har tagit över under säsong. Så lång tid tar det inte.
Nej, det är sant. Mm. Jag ska börja då.
Jag kan inte komma på någon nu de senaste 10 åren i alla fall. För det har ju varit mest Arsenal, Chelsea som har vunnit. Och där är ju inga tränare som har liksom åkt ur med något annat lag. Och sen har du Wigan, och det var ju Roberto Martinez. Han var ju, hade ju inte fått sparken någon annanstans då. Mm. Så jag kommer inte på någon nu i alla fall.
Nej. Sen får vi ju säga att det känns som att Southampton är ganska långt bort att de ska ta hem FA-cupen.
Det är en bit kvar.
Jag tror det är spännande här nu med United Spurs blev det va i nästa omgång. Jag tror nästan kanske att det kan bli Spurs Chelsea i final.
Kan bli.
Känns det inte så?
Jo. Det är väl lite feelingen just runt United. Det känns som att, jag vet inte, det, just när det börjar bli som det blir där med Mourinho, som du var lite inne på där Kalle, så känns det bara som att det går ut för fort. Så att det känns inte som att de kommer ha någon rolig avslutning. Men sen har de ju kvalitet i det här laget, så att spelarna kanske löser de bitarna ändå.
Ja, absolut.
Men det känns inte så när man tittar på det.
Individuellt så finns det ingenting att klaga på i United.
Nej, verkligen inte.
Och nu får ju Spurs klara sig utan Harry Kane dessutom. Det klarar de ju bra mot Swansea. Men det var ju för jag tyckte Christian Eriksen var fantastisk i den matchen, och han är ju en fantastisk spelare, och så länge Son håller den nivån som han faktiskt har gjort de senaste månaderna, så är det ju ingen fara på taket på det sättet. Det är väl Llorente som man känner lite osäkerhet kring, att han inte är den där supersubben som man kanske vill ha i ett lag.
Jag kan hålla med. Supersub för mig är typ Solskär, och då får man leta länge i dag.
Du skulle säga Dempa Ba eller något.
Dempa Bu. Kungen var. West Bromwich har vi ju räknat ut. Nästan. Det kändes som vi gjorde det.
Ja, det
när vi började.
Gjort.
Särskilt med tanke på tränaren som de plockade in för 17 matcher sedan. Det var. Sen har vi Stoke, Southampton, West Ham, Palace, Huddersfield, Swansea, mitt kära Newcastle.
Brighton,
ska vi ha med Brighton på 34?
Ja, jag tycker det. Jag tycker det.
Sen kommer Watford på 36.
Där får man nog dra sträckan.
Där har vi den. Ja. Vi kan ramla ut då.
Det är så svårt.
Ja, men ni sitter här av en anledning.
Ja, alltså Huddersfield Huddersfield är ju ett sånt lag som de har ju absolut inte varit slag på sig den här säsongen, som många trodde att de kanske skulle bli, med tanke på att de inte har sådär jättestora resurser. Men konstigt nog så kan ju de kan förlora stort ena veckan, men också helt plötsligt ta en ganska stabil vinst andra omgången. Så de, jag tror ändå någonstans att de klarar sig. Jag vågar knappt. Jag tror så 15 också grejer det till slut. Kan det bli Stoke då som ryker?
Stoke, VBA och Palace då? Nej, Palace känns för bra för det.
Om Saha får vara hel så tror jag att de klarar sig. Och det tror jag är helt avgörande i deras fall. Är han inte hel så tror jag att de ryker. För att de ser väldigt slätstrukna ut när han inte är på plan. Så att...
Tror jag såg statistik också på att Saha låg bakom. Alltså jag vet inte hur många av vinsterna det var. Alltså att han har plockat, så fort han är på planen liksom, så plockar han poäng. Så att det, ja, hans involvering är ju jätteviktig.
Newcastle känns ju sådär.
Hur trygg är du med att de har ett säkrat kontrakt när det här är över?
Inte alls trygg. Nej. Vi har ju varit nervösa hela säsongen, så jag kan inte säga att jag skulle må bra överhuvudtaget just nu. Men det är klart att den Southampton-vinsten där kändes ju fruktansvärt bra. Det var nästan lite synd att vi har ett uppehåll nu. Jag hade nästan väl att det skulle vara tätt spelskärm, för det kändes som att det fanns lite... Det kom lite självförtroende till gruppen och sådär. Men nej, jag vet inte. Jag tycker att du egentligen har för dåligt lag för att stanna kvar. Det är tråkiga med
att man skulle stanna kvar nu, att att han känner att det här funkar. Det går att behålla det här laget i Premier League med den här truppen, skulle Mike kunna tänka. Och sen så vill han inte värva så mycket, och så åker man, får man en jobb i nästa säsong istället. Så jag vet inte, det är svårt. Vi har Chelsea kvar, Arsenal kvar, men de är nog hemma. Sen är det Everton borta och VBA hemma i och för sig, tror jag. Och är Pardew kvar då, så det är ju en mumsbit. Där är man ju positiv, helt klart. Men West Ham, ska de ligga där de ligger? Känns det inte konstigt?
Inte,
jag tror de skulle ta ett helt annat steg för några år sedan. Det känns som att,
tror jag också.
Och du har London och, ja.
Nej, det är, jag såg dem runt mitten placering alltså, inför nästa säsong. Jag tycker de hade värvat intressant, och jag tycker att det finns kvaliteter. Men sen är det ju det där med att man måste locka fram de där kvaliteterna också. Och det är klart att det pyrde ju lite inför säsongen också runt Slaven Bilic och så vidare. Så att, ja, de har definitivt underpresterat. Jag tror dock att de kommer klara sig kvar.
Jag tror man påverkas extremt mycket av allt det här, den kalabaliken med supportrar och ledning, och det känns som att även om de är väldigt skyddade i sin värld, de här fotbollsspelarna, så måste de ju påverkas av det. Det kommer människor inspringande på planen och sådär. Det såg man ju på Noble liksom, alltså hur påverkad han blev, och Arnautovic också var förbannad. Det är väl klart att det sätter sina spår även kring de sportsliga resultaten.
Vi snackar om underprestation och vi snackar om överprestation.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Burnley, alltså nu är det 7 omgångar kvar och det ser ut som att de överträffar verkligen vad jag förväntade mig att de skulle hamna i tabellen. Vad har man för möjlighet på sikt med Burnley? Om ni liksom, Sean är ju duktig tränare, det är inget snack, men vad har de för möjligheter?
Nej, de har inga möjligheter alls egentligen, om jag ska vara pessimistisk. De har ju vida överskridit sina liksom sina mål och vad de överhuvudtaget borde vara kapabla till. Så att det här är ju deras max. Jag kan inte liksom,
det här är liksom Leicester går vidare.
Det säger jag med att Leicester har vunnit ligan för ett par år sedan här. Men alltså, det ska inte vara möjligt. Det här är ju dessutom en klubb som vi har tjatat om det här, men de tappar ju faktiskt sina bästa spelare inför den här säsongen. Att de då överträffar förväntningarna, placerar sig liksom strax bakom liksom topp 6 i tabellen, det är ju, det är fenomenalt starkt. Men jag är pessimistisk. De har inga pengar. De har egentligen ingen trupp heller, om jag ska vara ärlig. Och Tarkowski kommer ju gå efter den här säsongen, för han är för bra för att vara kvar där. Precis som Michael Keane var för bra för att vara kvar där. Och precis som andra spelare som gör det bra där kommer vara för bra för att vara kvar där. Så att jag tror att de blir brandskattade igen, och då ska de ut och fynda igen. Men så länge som det finns plankor i ligan, så länge som man springer så mycket som de gör lojalt, en lag som drar åt samma håll, då kommer de klara sig kvar. Och där tycker jag att då har de gjort det bra. Det, mer än så kan man inte kräva. Nu har de gjort det alldeles utomordentligt bra. Men mer än så går det nog inte att sikta mot.
Nej, och så då får man ändå ha till minnes att de hamnar ju ändå i en liten formsvacka där. De inte vann på, det var ju väldigt många matcher som de inte plockade poäng på. Det visar ju dock vilken fantastisk höst de hade. Men det är ju ganska svårt för de här klubbarna att man ska orka hela vägen också. Man kan ju ha de här succéperioderna och sen helt plötsligt kommer verkligheten i kappen. Så tyckte jag det var lite för Palace också. Det gick ju bra för dem. Alltså ett tag där efter att Roy hade tagit över. Sen åker man på lite skador och så helt plötsligt så tappar man jättemånga viktiga poäng. Så det går ju snabbt.
Men intressant. Och Leicester är 8. Det gillar jag ändå någonstans. Det kändes som att Leicester skulle, efter de hade vunnit, så skulle någon klubbarna köpa varenda spelare i den här klubben och slåka ut sen efter det. Men ja, det får man väl ändå vara nöjd med idag. Där de är. Tycker jag är uppfriskande för denna Pennings.
Jaha.
Men håller inte med
mig
då?
Mycket agg mot Leicester.
Nej, det är inget agg mot Leicester. Nej, det är okay. Mer agg att fotbollen funkar som det gör. De förmodligen köpt sen det hela laget. Men de har ju fått behålla många bra fotbollsspelare och ändå gjort det bra. Jag tycker att de har en jättefin säsong med tanke på att de slutade förra året och man tänkte att det kommer mer gå ut för mig.
Jag tycker att Puel har gjort det jättebra med, ja, med Leicester. Spännande här också nu med Jamie Vardy som i Harry Kanes frånvaro helt plötsligt seglar upp och blir någon sorts möjligtvis första valet i anfallet i England. Får se om Dele Alli kan leverera lika många assist till Vardy som Mahrez gör till Vardy, men finns det någonting där?
Tycker inte Englands landslagstrupp, om vi ska komma in på det, jag tycker inte den ser så himla skriken jag.
Nej, det
är alltså. Ja, man tittar på den nu alltså, det är, man fick ju för sig där för något år sedan att men nu börjar det se lite spännande ut, men jag vet inte, tusan alltså. Det är liksom Alfie Mawson och det är Harry Maguire, Fridas favorit i,
älskar Harry Maguire
i försvaret liksom, men det blir inga barn gjorda med det i VM, utan
jag tänker på Harry Maguire när
det är lätt att göra det.
Ja, men sen är det väl lite det här med Southgate, han hade ju den här retoriken att nej, men jag ska bara ta med spelare som faktiskt får spela, och då hade han ju ett tag med på unga spännande namn, Solanke var ju påtänkt liksom, för anslaget. Men nu får helt plötsligt inte han spela så mycket, ja. Hur ska han göra då? Alltså, nej, det blir ju lite knepigt.
Nej, men alltså, man tänker ju att det ska finnas så många bra engelska spelare, men sen när den där landslagsgruppen tas ut och de har ett par skador, så ser man att det slinker in en Jake Livermore i truppen liksom, och man bara var kom han ifrån liksom? Spelar några få matcher i West Brom den här säsongen. Jag är inte alls imponerad av den där truppen, och jag tror inte att de kommer att ta världen med storm i sommar heller.
Var inte en bättre trupp än Osiris?
Jo, det har de ju såklart. Men det är också det där med vad man lägger ribban och vad man liksom riskminimerar, hur mycket man riskminimerar. För Sveriges del så passar det ju väldigt bra att riskminimera till 1000, för de har en tränare som är väldigt duktig på det, och de har en trupp som ställer upp på den idén, och då kan man ju göra det till vägs ände och nå resultat. Men jag har svårt att se att England skulle spela på det sättet med de spelarna de har att tillgå.
Jag är spänd på att se vilka, om man nu kör trebackslinje, vilka mittbackar det kommer bli då, för att Southgate verkar ju inte gilla Smalling direkt.
Nej, och det can't blame him.
Nej, men vilka blir kvar då? Alltså, om man tänker efter. Alltså, det är ju nästan som man börjar tänka på Cahill. Och, alltså, Jones är skadad jämt. Han kan man inte riktigt lita på. Alltså, där är ändå många...
Han kommer nog vara med i en truppen då, tror jag. Men jag håller med dig om att man kan inte lita på han. Dyer kommer ju säkert vara med som mittfältare, snedstreck, mittback. Sen är ju inte han... Trebackslinje funkar han ju i. Ja, sen ska du ju in med någon som är stabil i den där backlinjen, och jag vet inte riktigt vilka det ska vara. Det kändes bättre för något år sedan än vad det gör idag. För jag menar, Alfie Mawson har gjort det jättebra i Swansea, du har Tarkowski som har gjort det bra i Burnley, och du har Harry Maguire, men det är VM vi pratar. Det är liksom, det känns inte tryggt.
Nej, och till och med på målvaktsplatsen, alltså fortfarande vet de inte vem som ska vara första målvakt. Jag tycker det är ett orosmoment
också.
För
ett orosmoment.
Målvakten är ju trots allt, den är ju en vital del för att ett lag ska kunna fungera. Att man har någon där bak som man verkligen litar på, som är inskolad i hela spelet. Nu snackas det ju om liksom Nick Pope, att han möjligtvis kan bli förstemålvakt. Alltså det är inget ont om Nick Pope, han har gjort det jättebra den här säsongen, men att komma in så här och halka in på ett bananskal känns inte helt hundra. För Joe Hart kan ju inte vara första val nu.
Nej, det är svårt att säga. Ja, men Pickford, men det är samma sak där. Alltså, jämför han med de andra liksom stornationernas målvakt, om du tar Neuer, De Gea och så vidare. Alltså, det går ju inte att jämföra.
Hur ställer du Pickford mot Robin Olsen?
Det är svårt.
Nej, alltså, det är ju ganska så. Jag tycker ju Olsen är jättebra i landslaget.
Är Olsen bättre än Pickford?
Nej, jag skulle inte säga att han är bättre, men jag skulle inte säga att han är sämre heller. Alltså, jag tror att Olsen skulle kunna gå upp och stå i ett Premier League-lag. Och Pickford för mig... Ja, han gör kvalificerade räddningar, lite tv-räddningar ibland, men han har ju också längden emot sig. Jag tycker inte att han är övertygande i luften. Han är en sån där målvakt som blir klar på linjen när inläggen kommer. Och sen sitter det ett nick i krysset och så säger man att ja, men han var chanslös. Ja, han kanske inte var chanslös. Han skulle gå ut och plocka den där bollen istället. Eller han skulle ha gjort det tidigt i matchen så att de inte vågar slå inlägg så nära honom och så vidare. Jag tycker inte det är så stor skillnad som man kan föranleda sig att tro. Jag tror inte det. Jag tycker Robin Olsson är riktigt bra och jag hoppas att han får en flytt till en större liga. Mm. Och varför inte till Premier League? Jag tror han med sin storlek skulle passa det.
Mm. Ja, jag övervägde, eller jag la inte in någon egen åsikt i att välja just honom, men det var väl mer sådana här grejer av att Sverige med det sättet de spelar kan ha en målvakt som är jämnbra och ändå kännas mycket bättre än England. Mm. Även om de skulle ha en bättre målvakt för att de har känns
får ju väldigt mycket skydd också av den backlinjen och liksom ett mittfält som jobbar hårt och så vidare. Så är det ju.
Men det var hårda, på tal om sågningar som du sa att jag hade, så jävla sågningar om det engelska landslaget. Uppfriskande, det gillade jag. Men när vi ändå är inne på Pickford, en liten övergång här. Vi går till Sunderland, sist i Championship. Och det var någon som frågade eller skrev på Twitter att vi skulle prata lite om Sunderland. Vad säger man om Sunderland sist i Championship?
Ärligt talat så har jag faktiskt inte sett så mycket Championship den här säsongen. Jag har inte riktigt tid med det när man ska ha egna träningar och matcher och sådär. Så jag har fått prioritera bort Championship. Det enda jag vet är egentligen att vad fansen känner där är väl att det skulle kanske vara bra att gå igenom det stålbadet och åka ur ordentligt ännu en gång. För det är ganska många klubbar som har faktiskt gjort den där resan ner till League One och sen börjar resan tillbaka. Ja. Alltså verkligen ner ordentligt, rensa ut och bygga om och bygga nytt. För det känns som, ja det är tragiskt, det är tragiskt och det är ju väldigt tragiskt bara när man tänker på vilken enormt fin arena Stadium of Light där och vilket tryck det har varit där genom åren när den är fullsatt och så vidare, och det känns jättetråkigt att en så traditionsrik och fin klubb hamnar i den här spiralen, men vi har ju kunnat se det i många år,
absolut,
det har bara varit en fråga om när.
Ja, och det är inte så konstigt för
de har levt på lånad
tid också när det väl
levt på lånad tid. Jag vet inte riktigt hur det går för vår vän Joel Asoro där.
Ja, det har ju gått
spelat en hel del, men
den senaste tiden. Mm. Och det är ju han jag sitter och är mest orolig för. Man vill ju att han ska få så bra förutsättningar som möjligt. Jag vet när man pratar med då när allt det här med Alexander Isak blåser upp och han skulle gå till Dortmund och sådär, så pratar jag med Magnus Wikman, ungdomstränare som har följt de här spelarna väldigt länge, och då lyfte han Joel Asoro och sa att alltså, Joel Asoro är precis lika bra om inte bättre, alltså mer potential nästan än vad Isak har än. Ja, men precis, i just hur långt man kan nå. Han kan nå hur långt som helst. Jag hoppas verkligen att Joel antingen hänger med Sunderland ner och så får liksom bli en del av Sunderland på riktigt, eller kommer till en bättre klubb.
Det stod när jag kollade statistik på Soccerway så är det 21 matcher. Det bästa med de 21 matcherna, även om det bara blivit två mål, är att han har spelat i Championship som är en jävligt tuff liga. Så för att vara 18 år så har han verkligen fått... han har blivit härdad där, och det kommer han nog ha väldigt, väldigt stor nytta av. Om de skulle åka ut, så skulle de hitta en bra klubb till honom efter den erfarenhet, så tror jag att det kan bli väldigt bra på ganska kort tid.
Och han är ju så ung fortfarande. Man tänker inte på det. Det var ändå ett par år sedan man började talas om honom, och ändå så ja, det är många år kvar.
Wolverhampton toppar för Cardiff, sen kommer Fulham, Aston Villa, Derby och Middlesbrough, de fina klubbar som
Fulham. Ja. Sessignon vill vi ju säga alltså.
Men det kommer vi få se ändå. Mitrovic kommer ju vara kung i sommar ändå.
Det lär väl bli
Mitrovic,
ja, vilken kung han har varit där. 7 mål på 9 matcher. Han skjuter upp dem. 7 mål på 9 matcher.
Ja, men han kommer upp i Premier League, det är han
ett på 25. Ja, samma snitt som Emmanuel Rivière hade. Han snubblade in en boll en gång.
De sköt på honom in.
Ja, man var på Westen. Herregud, vilken usel fotbollsspel. Skit i han. Jag tänkte köra frågor om inte ni har något ämne till er. Vill ni lyfta upp någonting? Dassa här fram och tillbaka. Lite flummigt, men det är skönt det. Gabriel skriver verkligen rakt till dig här nu. Kalle, hur pass mycket svårare är det att vinna en serie än att hålla sig kvar i en serie? tänker vinna Championship kontra stanna i PL eller vinna Division 2 kontra stanna i Division 1.
Nej, men det är ju det där man säger, att det är ju alltid svårare att vinna än att stanna kvar. Och det beror väl på det där att om man tar en serie sådär, så kanske är en, två riktigt stark, eller en till fyra starka kandidater för uppflyttning. Och ska man vinna det slaget, så måste ju allt stämma i en konkurrens med lag som också har bra säsonger, som också har bra material. Och det är ju svårt. Däremot att undvika de där två sista platserna i en serie, eller tre om det nu är det i en serie som har fler platser, där är ju ofta en 8, 9, kanske 10 lag inblandade och kan åka ur. Så det är, oddsen är ju liksom bättre på att stanna kvar i en serie än att vinna. Men min känsla är det där, ska man vinna en serie, det är alltid svårt oavsett nivå. För man måste, nu är det ju alltid ett lag som gör det varje år i varje serie. Någon måste ju vinna. Men för att vinna så behöver man ju få till en fullträff på i princip allt. Allting ska funka, man ska klara sig från skador och bollen ska studsa ens väg och så vidare. Och man ska såklart göra grundjobbet ordentligt. Och det kräver.
Lättare att vara destruktiv än kreativ.
Ja.
Igor Biskan gör succé som tränare i Slovenien. Vilket PL-lag skulle... ja, borde nå upp på honom till nästa år.
Igor Biskan.
Ja, Thomas Nygren får
det. Den gamle Igor Biskan alltså. Den fantastiske försvararen Igor Biskan. Alltså... Jag är lite emot det där. Alltså att man... du vet, hittar en tränare som har spelat några matcher i Premier League och tillhört någon stor klubb, och sen plötsligt gör han liksom bra resultat i någon liga där, och då drar man direkt slutsatsen att han ska upp och så vidare. Jag är ju med för det där och tittar på vad en tränare står för och så där, och det har jag inte en aning om vad han står för. Så att jag ska inte säga att det är någon klubb som borde plocka honom alls faktiskt här och nu. Däremot kan det ju vara det i framtiden, och däremot skulle det ju kunna vara det om det nu är så att han verkligen har en identitet som passar någon av de där klubbarna som jagar tränare. Men det är svårt att tro att någon skulle plocka honom nu. Men säg att han mellanlandar i någon mellanliga här nu då och fortsätter göra det bra, så då är det klart att det skulle kunna vara på tapeten inom kanske 3 år.
Man brukar ofta säga att det tar rätt många år också innan en före detta spelare lär sig de där grejerna för att kunna vara en tränare. Så att jag vet inte hur länge han har hållit på.
Men han har ju haft andra tränaruppdrag innan och sådär då, så att det är inte hans första. Men,
nej, men
det jag menar är liksom att det blir ju ofta sådär att nu går en tränare bra där och då blir han het. Och sen...
Supermark håller ju på. Han ska ju behålla Southampton.
Ja, men alltså, du känner ju igen det där. Det spelar ingen roll vart det är. Det är ju samma sak i Sverige liksom. Ja. Plötsligt är en tränare i Allsvenskan på tapeten. Nu är det han gör super inne just nu, och så får han alla hyllningar. Så visar det sig att men det höll bara i några månader och nu var inte det lika hett längre. Och då riktar man in sig på någon annan och så vidare.
Mm. Jag håller med. Är det dags, Kristallen vinnare, är det dags att hylla Klopp för hans transferstrategi? Känns som att bara varva spelare som passar in i hans lagbygge istället för att varva de största namnen man ser börjar ge resultat. Största namnen man ser, man betalade, vad var det för Van Dijk? Det var ganska mycket, va?
45 miljoner pund, men det är väl den
man får fråga. Känns som att han menar köp för 50 miljoner, men det där är ju inte riktigt. Men,
men det är de största namnen.
Ja, jag förstår ändå vad han menar lite ju. Men det har vi ju, det är ju det vi har suttit och hyllat Guardiola för också ju, hela för säsongen, att han har ju satt ihop ett lag, inte utifrån namn, inte utifrån prislappar så till vidare, utan utifrån hur han vill spela och vilka han tror kommer kunna utföra den uppgiften på bästa sätt. Klopp är väl lite liknande, alltså han ville ju jättegärna ha Van Dijk, han fick honom till slut. Det var ju för en smärre summa pengar, men samma med Salah fick de lite billigare, så att
vad handlar man kritik här på?
Han kostar ju lite mer, gör han. Ja, det är drygt, men
men det är inte ändå, han har ju rätt, det är inte den spelaren som alla drog i samtidigt. Känns
nej, så är det ju. De tittar ju lite på spelare som går under radarn för Manchester-klubbarna. Så. Alltså kanske kategorin under där i alla fall. Förutom Van Dijk som var en referensvärmning och så förändrade saker för Liverpools del. Men Jag håller nog med han som skrivit in där att han ska ha hyllningar för att han har liksom plockat in spelare som växer. De är bättre i Liverpool än vad de skulle vara i en annan miljö. Och det är inte bara för att de för att han har scoutat rätt. Det är också för att jag tror att han lyfter de spelarna när den spelaren väl är där med hans ledarskap och så vidare. Men om man tar sån som Robertson till exempel, så ja, han var väl okej okay liksom, men så bra som han har varit nu, det tycker jag säger en del om Klopp faktiskt. Mm. Salah såklart som är ett tydligt exempel på att han även kan plocka en spelare som redan är en stor stjärna, men som kan ta ytterligare par tre steg under Klopps ledning.
Måns Pålsson, vilka fem spelare utanför topp 6 skulle ha störst möjlighet att slå sig in i startelvan hos en topp 6-klubb?
Man tänker ju direkt på Zaha, som jag tror mycket väl. Han kommer väl sticka i sommar antagligen från Palace. Sen är frågan vart han kommer gå, men jag tror absolut han är redo efter United-sejouren. Så tror jag han har lärt sig en hel del och kommer säkert lyckas.
Tarkovski skulle kunna gå in som mittback tror jag i ett Arsenal till exempel. Mm. Och de ligger ju faktiskt på topp 6. Vardy, Mahrez.
Ja, just det, man får till och med räkna Leicester. Ndidi, ja, tänker man då på också.
Ndidi, ja,
som säkert, ja, kommer vara på.
Kanske blir för lätt.
Man plockar in alla spelare i Arsenal, märker du det? Ndidi vill man också ha i Arsenal, liksom defensiv kraft där.
Ja.
Vardy och vad heter han, Mahrez, de skulle ju kunna kliva in i ett Arsenal, inte bara rakt in i startelvan så automatiskt med Vardys del, men han skulle ju kunna vara med i leken där i alla fall.
Ja, verkligen. Sen Richarlison, han ser fin ut också.
Ja, han går fint för Arsenal också.
Ja, kan också trycka.
Alla ska ta
Arsenal. Ja, och Ducoré hade ju gått in på mitten där i Arsenal också. Så att
vi får lämna en plats i Forsberg bara, så att han får plats.
Ja, just det.
Annars går det inte. En All-Star-match avfärdades ju ganska snabbt på grund av diverse anledningar, skriver Marcus Bergman. Men hade det inte varit kul eller intressant med en skills competition lik den NHL?
Ja, det hade ju varit kul. Jag kan inte förneka att det inte hade varit roligt. Sen kanske det... absolut, det hade varit roligt. Jag tänkte så här, det kanske passar bättre med hockey, med att skjuta på tallrikar och allt möjligt med tricks och sådär. Men det kanske funkar lika bra,
ja,
i fotbollen, så det hade varit roligt.
Mm.
Ja, det är väl att se vem som...
Det blev inte jag, trots att svaret var jättelångt verkligen. Det var kul. Hur ser Englands elva ut i VM då? Filip Eklund frågar, skulle någon svensk ta en plats? Vi kanske ska ta den istället. Skulle någon svensk gå in i
toppen? Forsberg hade nog, jag tycker han hade...
Vigge? Robin?
Jag svarar bara... Vigge hade...
Ja, det är möjligt. Här, kan du gå?
Det är möjligt ändå, med tanke på att vi själva inte kan...
Nej, vi kan inte sätta mittbackarna. Nej, nog hade han kunnat varit med i en trupp där. Han kunde ha varit...
Mm.
Han är bättre än Småling. Och Småling är väl... Han är inte med, men han är aktuell i alla fall. Ja.
Annars blir det nog lite... Jag tror en anfallare och sådär. Nej, Vardy känns mer given än Marcus Berg faktiskt. Ja.
Har ni en elva i för England?
Ja, så man kan ju spekulera såklart. Ja. Jag tycker ju inte Hart ska vara första målvakt, men jag tror det gick förbannat att han kommer kunna vara det när turneringen börjar. Ja, jag vet inte. Nej. Men Hart, Pickford kanske då. Säg Pickford i mål då.
Mm.
Åker ju given till höger.
Ja, verkligen.
Sen kommer det väl vara Jones tror jag ändå. Och
sen beror det lite på vad man vill ha. Alltså Cahill känns ju som att han... Där får du ändå en mittback med rutin.
Ja, det får du ju, sannoliken.
Men det är ju frågan hur Southgate tänker det.
Ja, det är frågan. Till vänster tror jag Bertrand kommer att starta före Rose. Och sen på mitten blir det väl Henderson,
Jag beror lite på hur man spelar också.
Jag tror 4-2-3-1 kanske är. Ja, jag vet inte. Mm. Vi vet ju inte det än riktigt hur de kommer spela. Det är väl där framme som det är lättare att sätta saker på plats. Där tror jag det blir en front 4 med Sterling, Delali, Rashford. Och sen tror jag faktiskt Kane kommer att friskna till och spela. Mm.
Och det är inte så dumt. Alltså, den nej, är den ju, är där finns ju mycket potential. Alltså, Sterling glömde jag till och med bort, ska jag väl säga. Det är, ja.
En bättre elva än Sveriges, men är det ett bättre lag än Sveriges?
Ja, det är ett bättre lag på pappret så, men som jag säger så det är inte säkert att de vinner den enskilda matchen. Sverige har ju ett väldigt vägvinnande spel med att minimera risker till så långt det går, och det är klart att de kan slå England. Det känns som nästan 50-50 om de skulle mötas, trots att England har bättre spelare.
Ja, det är lite som man känner.
Men det är ju någonstans, tror jag, det handlar om den mentala biten också. Nu tycker jag det känns som att engelska journalister och sådär har börjat acceptera att nu har de inget världslag längre. Det låter ju alltid så inför varenda turnering att nu ska vi vara med där uppe och liksom fighta om.
Men var liksom, inte det rätt länge sedan de snackade i de termerna?
Ja, fast hade det låtit som det gjorde efter EM 2016, var det va? Så jag inte säger fel. 2016, alltså det var ju enormt raseri. Visst, de åker ut mot Island och det är ju ett extremt fiasko, men de hade ju otroligt höga förväntningar.
Men det känns lite, jag är nog lite inne på att det var ännu värre förr.
Men det skulle det ju vara, för att då hade de ju under Svennis och sådär, då hade de ju ändå ett lag som skulle
Michael
kunna vara med då.
Alan Shearer och sådana
saker. David Beckham.
Min uppfattning är att det där är ändå att det är lite överdrivet, det där att de överskattar sig själva, för att det var ju så förut, det är ingen tvekan om det, men jag tycker att det har försvunnit mer och mer, just den där känslan av att vi är bäst och så vidare. Jag tror inte de har den längre på det sättet. Utsträckningen som förut.
Jag tror jag har det i bakhuvudet med att Sterling fick så extremt mycket skit efter att de hade åkt ut. Ja, att han fick ta på sig den här, liksom, han blev syndabocken, vilket jag tycker var helt otroligt märkligt. Alltså, det var ju inte hans fel, det var det verkligen inte.
Island är kings. David Axelsson.